Vi är på fjärde söndagen utifrån första Johannesbrevet. Avslutas nästa söndag, sista kapitlet, kapitel 5. Och då kommer du få lyssna till Sam Wohlin, pastor och föreståndare i Karlstad Pingst. Mycket god förkunnare och en god vän till mig sedan lång tid tillbaka. Så missa inte det, det kommer bli... Nej, Sam är duktig förkunnare verkligen, så välkommen tillbaka då. De här breven från Johannes, vi har ju läst ett kapitel varje söndag nu och läser även nästa söndag, är ju ett rundbrev, eller de här tre breven är rundbrev till regionen runt Efesos som skickades till flera olika församlingar som Johannes kände väl och de kände honom. Så att det är på något sätt till vänner och sina församlingar som han skriver. Det som har varit en liten utmaning när vi har förberett förkunnelsen för det här, det är ju att det finns ingen riktig röd tråd. Det är inte så att det börjar punkt A och så går till punkt B, utan det är lite blandat med teologiska statements och lite uppmaningar och så går han hoppa lite fram och tillbaka så. Så att mycket olika som blandas med varandra. Men ett par saker som är återkommande, som vi ska stanna vid även idag, det första kan man säga att det är en... Tala om en sund tro. Att vara lite vaksam i ditt hjärta. Vaksam över din tro. För att det står en del om villolärare, om antikrist i det här kapitlet också. Människor som försöker vrida till tron som de har fått ta emot. Så var lite vaksam i din tro. Och det andra, kärleken till varandra. Att älska sina medmänniskor är en självklar frukt av en tro på Jesus. Och de två kommer vi stanna idag i det här kapitlet. Och jag säger som förra söndagen, var lite vaken idag. Så att du hänger med. Du kanske till och med kan lära dig någonting. Det var en som sa efter förra söndagen så här: den här predikan skulle jag ha behövt höra för 60 år sedan. Och tänk, du kanske du får höra en predikan idag som du säger om 30 år. Vet, för 30 år sedan hörde jag en predikan och den gjorde det här i mitt liv. Tänk om det kan vara så. Så var lite vaken. Är du vaken? Bra. Den bredvid dig, ser han vaken ut? Ja, lite tveksamt. Han börjar med att säga, pröva. Mina älskade, tro inte varje ande utan pröva om andarna kommer från Gud. Det fanns behov då och det finns behov nu av att pröva andarna. Vad menar, hur gör man det? Finns det liksom, känner man av sig, oh, här kommer en ande i luften. Är det en bra ande eller inte? Ja, men det är ju på ett sätt mycket enklare än så. Vad finns det för tankegångar? Vad finns det för strömningar, för idéer, för åsikter? Vad är det som förs fram? Det är ju det han talar om. Liksom andarna verkar ju inte någon slags luftburen smitta, tänkte jag säga. Det är kanske fel tal om det idag. Men alltså, andemakter verkar ju genom tankebanor, strömningar, idéer i vår tid och kultur. Och en del av det här, det är inte bara så att det är där ute i världen någonstans. Utan i kapitlerna innan så säger han att en del av de här villolärarna, de kommer ju från oss. Så även, vad rör sig inom kyrkan? Vad finns det liksom för tankebanor och idéer som vi möter? Och ett sätt för dem och ett sätt för oss att veta, att pröva. Hur ska jag veta om de här liksom idéerna, tankarna som jag möter, som människor för fram eller som jag hör här eller som vi ser i vår tid. Kommer det här från Gud eller inte? Ett sätt är att ställa frågan, vad säger det här om vem är Jesus? Vem är Jesus? Vad är svaret på den frågan? För han tar upp två stycken här. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud. Och om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom. Om vi börjar med den nedersta, alltså den här, eller båda de här talar om Jesus som sann Gud och sann människa. Det är ett mysterium som vi inte riktigt kan förstå. Det här har ju smarta människor och teologer eller det kan vara samma sak också, smarta människor och teologer. Intelligenta människor har i 2000 år försökt liksom sätta ord på det här och förstå hur hänger det här ihop. Hur är Jesus sann Gud och sann människa samtidigt? Vi kan inte riktigt greppa det. Men Jesus som sann Gud, alltså han är Guds son, han är inte bara en profet bland profeter. Han var inte bara en rabbi bland andra rabbis, en vishetslärare, ett föredöme, en förebild. Ja, vi kan lära oss mycket förståndigt av Jesus. Ja, det kan vi, men inte bara. Det räcker inte. Han bekänner att Jesus är Guds son. Det här återkommande i det här kapitlet. Alltså att Jesus är Gud som blev människa. Den är jätteviktig. Om någon säger något annat, ta inte emot det. Alltså det är inte från Gud. Jesus säger själv, jag och Fadern är ett. Och då står det att de tänkte stena honom för att han gjorde sig lik Gud. De fattar ju det redan då. När Jesus står inför stora rådet innan de överlämnar honom till romarna för att korsfästas, så frågar översteprästen, är du Messias, den välsignade son? I Markus 14 säger han, japp, det är jag. Jesus använder sig av det här gudsnamnet som var på sätt så heligt för judarna. Det gudsnamn som Gud presenterar sig med för Mose i andra Mosebok. Mose frågar, vem är du? Och Gud säger, jag är. Det fångar Jesus upp, talar om sig själv i samma termer. Eller de här vackra orden ifrån Paulus i Filipperbrevet 2. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Jesus är Gud som har blivit människa. Varje idé, tanke, strömning, åsikt som menar att Jesus är någonting annat, det är inte Guds ande. Och om Jesus är Gud, så gör ju det någonting med auktoriteten i hans ord, om han säger och hans liv. För om Jesus bara var en profet, en vacker människa, en klok människa, och så dog han på ett kors, vad i all sin dar spelar det för roll för mig idag? Ingenting. Men om han var Guds son, det är det som är hela grejen. Att Gud ger sig själv. Han betalar priset för min synd. Men det som står först här också, den är ju jätteviktig. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, alltså kommit i mänsklig gestalt, är från Gud. Den är jätteviktig. Häng med nu. Tänk så här. Det kan aldrig bli för mycket Jesus i en människas liv. Det kan aldrig bli för mycket Jesus i en människas liv. Det finns ingen liksom att tänka så här, men hallå, någon måtta på Jesus får det väl vara. Du kanske har mött människor som du bara, tagga ner lite. Någon måtta får det vara. Svar nej. Utifrån vem är Jesus? Vad är Jesus? Jesus är kärlek, glädje, frid, godhet, barmhärtighet, förlåtelse. Ja, hur många goda grejer till kan du? Kan det bli för mycket kärlek, glädje, frid, tacksamhet, förlåtelse, barmhärtighet i en människas liv? Svar nej. Det är inte så här, var inte så kärleksfull. Du måste hata lite mer så att det blir balans över ditt liv. Jag tycker du har så mycket frid. Kan inte du känna oro ibland så att du är som oss andra? Det blir så jobbigt. Alltså bara, nej, alltså det kan inte bli för mycket Jesus i en människas liv. Aldrig. Så sök honom. Be Gud, uppfyll mig med allt ditt goda. Du har aldrig haft för mycket Jesus i ditt liv, min vän. Aldrig.
Inte jag heller.
Men då tänker sig, ja men vet de här människorna som jag har mött då. Jag tänker på den här och den här, man tänker bara, ah. Jo, jag tycker att det kan bli för mycket. Men vet du, det är inte för mycket Jesus. Det är aldrig problemet. Problemet är när det blir för lite människa. När det blir för lite människa i människan. Alltså när Guds tron inte längre blir människovänlig utan den blir konstig. Det är då som vi reagerar. Jesus, han var ju... Jag ställer frågan. Var Jesus full av ande och kraft? Ja. Händer det under och tecken och märkliga saker runt honom? Ja. Var han liksom... Han var ju Gud på jorden också. Ja. Var Jesus en kuf? Var han udda? Var han konstig? Nej. Det var inte så att människor bara, den här Jesus, han, ja, det hände lite grejer, han är lite märklig kille. Ja, hans familj tyckte att han var lite märklig i början, men inte så mycket mer. Folk flockades runt honom. För att runt honom känner man så här, wow, vilken frihet, vilken glädje. Hur han talar. Jag vill vara nära honom. Vanligt folk ville vara runt Jesus. Var det för mycket Jesus i Jesus? Nej, det var det inte. Alltså problemet är inte för mycket Jesus. Det kan det aldrig bli. Utan det är när vi tappar en del av det mänskliga. Kristen tro är människovänlig. Där jag som människa känner att här får jag plats. Här passar jag in. Gud skapade människan till sin avbild. Gud blev människa. Och jag har sagt det förut där. Vi har ju ett uttryck där vi säger, när vi ska förklara eller ursäkta våra brister, så säger vi att du vet, man är ju bara människa. Och där har vi fått det lite om bakfoten. För att det är ju tvärtom. Du vet, man är ju inte riktigt människa än. För Jesus var den sanna människan. Vi skapades till hans avbild. Och att när vi förvandlas, Bibeln talar om att vi ska förvandlas mer och mer. Helgelse, ett ord som används. Kan man säga där mina vassa hörn och kanter slipas av. Jag blir lite mer lika Jesus. Det handlar ju inte om att bli mindre mänsklig och mindre människa, tvärtom. Utan jag blir mer och mer en människa som Gud har skapat och vill se. Kristen tro är människovänlig. Den är inte konstig. När jag blir mer och mer uppfylld av Guds ande, så handlar inte det om att jag ska bli konstigare och konstigare och bli någonting annat än människa. Nej, utan jag blir sann människa. Så en tro där mänsklighet på ett sätt inte får plats, där man känner att man ska bli någonting annat, det är lite skevt. Och det som de mötte här inom det gnosticismen bland annat, gjorde att man lyfte upp någon slags andlighet till det vackra, stora, rena, gudomliga, och det mänskliga, det som hade med materiella, till någonting ont och lågt och skulle bort. Vi skapade med ett helt liv. Du har ju ett liv. Du är ande, kropp och själ. Du är hela du. Gud frälser inte en själ, utan Gud frälser en människa. Människan måste få plats. Du har aldrig haft för mycket Jesus i ditt liv, men det är aldrig problemet. Utan ibland är det att det blir lite för lite människa. Så att en viss vaksamhet säger han till dem, att om bilden av Jesus blir skev, om han inte får vara Guds son, gudomlig, med den auktoriteten som det innebär, då är det lite rödflagg, då börjar det blinka liksom. Men också om det blir en andlighet där Jesu mänsklighet inte riktigt får plats. Vi ska bli någonting annat. Då är det också lite varningslampor som börjar blinka. Så lev in vaksamhet, säger han till dem, men inte rädsla. För rädslan är någonting som han adresserar i det här kapitlet också. Två aspekter. Den första är rädslan här i världen. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem, alltså villolärarna. För han som är i er är större än den som är i världen. Så han säger, ni behöver inte vara rädda för villolärare eller för de här andarna, idéerna, strömningarna som för runt. Lev inte i rädsla, för kraften på insidan är större än kraften från utsidan. Det ni har fått i er, Guds ande som bor i er, är starkare än vilka krafter det än är som kommer och möter er. Lev inte i rädsla, mina vänner. För kraften på insidan är större än krafterna som möter er på utsidan. Så som Guds barn behöver vi aldrig leva i rädsla. Och sen finns det också en rädsla till som han adresserar. Och det handlar om slutet. Så har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Alltså som han har varit inne på i de andra kapitlen också. Frälsningsvissheten. Den dag, det man kallar för domens dag. Vi kan ha frimodighet på domens dag. Den dag som du dör. Den dag du står inför din skapare. Då säger Johannes, ni kan känna frimodighet på den dagen. Ni kan möta er skapare med lyft blick. Varför? För kapitel 1 läste vi att han förlåter oss våra synder. I kapitel 2 läste vi att vi har en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus. I kapitel 3 så läste vi att han har skänkt oss barnaskapet som en gåva. Och därför, när vi står på det som kallas för domens dag, om det är tidens slut eller den dag som din tid är slut, frimodigt kan ni möta den dag. Ingen rädsla. Hur ska det gå? Nej, för ni tillhör honom. Du har bekänt din synd, du har blivit förlåten, du har blivit född på nytt. Han för din talan. Guds barn behöver inte leva i rädsla. Så därför kan jag möta livet här och nu och det som kommer med frimodighet, med en ro på insidan, helt utan rädsla. Vi läser också Paulus, Romarbrevet 8, fantastiska rader. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Fantastiska rader. Kära barn, säger Johannes, ni behöver inte vara rädda. Ja, det är stökigt här omkring er. Det är förföljelse, det är villolärare. Det kommer en det här, en det här. Ja, men ni vet hur ni ska avgöra, urskilja vad som är okej och inte. Sen kommer slutet och vet ni vad? Ni kan möta slutet med högburet huvud. Ni behöver inte vara rädda för det som kommer. För ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Och om vi landar kapitlet då i det här med kärleken som är så återkommande hos Johannes. Han kallade ju sig själv den lärjunge som Jesus älskade. Det var ju någonting med kärleken hos Jesus som hade märkt Johannes, präglade honom, som följde honom hela vägen. Från vers 9 framåt. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, också vi skyldiga att älska varandra. Den här sanningen om att Gud är kärlek, som också stod i vers 16. Gud är kärlek. Det handlar ju inte om att Gud har liksom massa fluffiga känslor gentemot oss och alltid säger liksom hurra, hurra och trycker på gilla-knappen för allt jag tycker, tänker och gör. Nej. Johannes säger att Det här är kärleken. Så här förstår ni Guds kärlek, att han kom till oss och gav sitt liv för våra synder. Kärlek är handling. Eller som man skriver i sitt evangelium, eller hur? Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Guds kärlek tar sig uttryck i hur han ger sig själv för dig och mig. För att jag ska få leva i den här friheten från rädslan för evigheten eller här och nu. Älskad, omsluten. Det här som Pernilla hade med om dopet. Vi är döpta in i Kristus. I dopet är vi iklädda Kristus. Han är i dig. Han är omkring dig. Du är beskyddad här och nu och för alltid. Ingen rädsla. Men så landar du det här också då på slutet här. Så är vi skyldiga att älska varandra. Guds kärlek i oss, den är så nära förknippad med kärleken till andra människor. Johannes drar det så långt så han ifrågasätter min tro om jag inte älskar dig. De raderna är nästan lite jobbiga. Jörgen, om du inte älskar din broder som du har sett, kan du inte älska Gud? Och man bara... För det är som att han säger, Jörgen, om Gud har älskat dig så mycket. Han gav sitt liv, han kom till oss, han har dött för dig. Om han har gjort det för dig, hur kan du inte beröras så av det? Förstå vad det innebär så att du ger det vidare. Vi kan komma fram, Charlotte. Du kanske tänker så här att jag tänkte på det på morgonen när jag satt och gick igenom det här. Du kanske inte har upplevt Guds kärlek. Du kanske frågar efter att jag skulle liksom vilja uppleva. Jag känner ju inte Guds kärlek. Och då tänker jag så här, vi är väldigt olika som människor. Och jag är ingen känslodriven människa. För de som känner mig vet det. Jag tänker så här. Vet du, om jag inte känner någonting av Guds kärlek. Då tänker jag så här. Berätta för dig själv istället. Konstatera vad han har gjort. Gud, jag känner inte att du älskar mig. Nej. Men vad har du gjort för mig? Han ägde Guds sista allt. Men han avstod från allt. Och blev som en av oss. Antog en tjänares gestalt. Och när han hade gjort det så tog han min synd på sig. Gick till korset. Och sa, det är fullbordat. Och där är jag förlåten. Så om du inte känner Guds kärlek. Får jag bara uppmana dig. Gör en bild för dig själv. Ställ dig framför Jesu kors. Där han hänger. Och så blickar han ner på dig. Och sen när du står där framför honom så då tänker du på allt skit du har gjort. Tankar du har tänkt. Ord som du har sagt. Handlingar som du har begått. Och då kanske man skäms lite. Säger man, Jesus, förlåt mig. Och då säger han, Jörgen, det är fullbordat. Du är förlåten. Och om det inte börjar väcka känslor i dig också, då är du ju ännu mer liksom känslofattig än vad jag är. För att det är bara, har du gjort det här för mig? Och då börjar det ju hända någonting här inne. Och det är då Johannes säger, men om Jesus har gjort det där för er, Jörgen, hur kan du låta bli att älska andra människor? Ge det vidare. Älska dem omkring dig. Och då när vi tänker på att vi kanske inte riktigt räcker till i den kärleken till varandra. Det kanske då man inser att nej, jag har inte för mycket Jesus i mitt liv. Det fattas lite. Jag behöver mer av honom. Ska vi resa oss upp?